läsa texten. Det är vers 18 till vers 28 och ni ser den där, och jag provar att läsa så väl jag kan. Och jag kommer nog göra lite stopp och ge lite kommentarer samtidigt. Paulus stannade där ännu en tid. Var är han någonstans? Är någon som vet? Paulus stannade där. Var är han någonstans? Jo, han är i... Nej, han är i Korint. Han är alltså i Europa. Det är fantastiskt. Paulus stannade där ännu en tid, men tog sedan farväl av bröderna. Fanns det inga kvinnor i församlingen? Jo, det gjorde det. Jag vet inte varför det står så här i Bibeln. Det är en del frågetecken när man läser Bibeln. Han tog farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenchrai, det är en hamnstad som ligger nära Korint, hade han dessförinnan låtit klippa av håret eftersom han hade avlagt ett löfte. Jaha, så i Grekland klipper man håret. Varför gör man det? Alltså, jag kommer tillbaka till det. När de kom till Efesos, ja, vad ligger det då? Turkiet. Vilken världsdel? Asien. Nu har vi bytt världsdel. Det går fort här i Bibeln. När de kom till Efesos skildes han från sina reskamrater. Själv gick han till synagogan och talade till judarna. De bad honom stanna där längre, men han avböjde. Det är väl en predikants dröm för övrigt, att de tycker att predikan är för kort. Han avböjde och tog farväl med orden: jag kommer tillbaka till er en annan gång, om Gud vill. Sen gick han ombord och lämnade Efesos. Han steg i land i Caesarea. Var är vi nu? Ja, det heter ju inte Israel riktigt. Frågan är om det heter Syrien, den romerska provinsen Syrien. Jag tror det är så. En med koll, tack. Men det är nära Jerusalem. Så, han for upp till Jerusalem för att hälsa på församlingen där. Varpå han reste till Antiochia. Vart är vi nu? Turkiet. Fast vad heter den romerska provinsen? Vad heter den romerska provinsen? Syrien. Så här blev det ena av kyrkans stora centrum i Antiochia. Och det verkar som att Paulus bodde där. Det var hans hemstad. Så nu är hemma hos Paulus. Okej, så Paulus är hemma. Vad händer då? Efter någon tid bröt han upp och for genom Galatien och vidare genom Frygien. Var är vi nu? Vi är ju i Turkiet, fast ja, det är ju i Rom då, Romariket. Och överallt styrkte han lärjungarna. Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria. Var ligger det? Egypten. I Afrika. En tredje världsdel. Och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Hans, du och jag som läser mycket böcker, vi gillar ju när det kommer fram bildade män i Bibeln. Och inte bara okunniga fiskare från Galileen. Både och behövs. Han hade fått kunskap om Herrens väg. Och han predikade med glöd. Och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannesdopet. Denne man trädde nu in i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville fara över till Akaja, var ligger det? Det är Grekland. Det hette inte Grekland då, det hette Akaja. Uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Akaja blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende. Ja, där har vi dagens text. Jag har fått den av någon i församlingen som bad mig predika. Var är du, Patrik? Alltså, vi hamnar ju mitt i en berättelse. Och huvudpersonen här är ju Saul, eller Paulus. Och han är en intressant kille. För han innehåller så mycket på samma gång. Han är jude, han är välutbildad. Han är född inte i Israel, utan i Asien. I Troas, förlåt, ni säger fel. Tarsus, tack. Han är jude, men han är också romersk medborgare. Så han kommer från en fin familj. Och han är en sån här fullgaspersonlighet. Kanske att han skulle få en ADHD-diagnos. Vad vet man? För det han gör han helhjärtat. Så han börjar ju som en fiende till de kristna, för han tänker att de har fel. De kallas inte kristna ens, de kallas vägens folk eller så där. De tror att Jesus är messias, de har någon konstig idé. De måste förföljas och fängslas och kanske dödas och så. Han är med när den första kristna dödas, Stefanos. Han är med när det händer. Han vaktar kläderna medan de andra stenar Stefanos. Så han är en sån här passionerad person som ger sig hän för det han tror på. Och han nöjer sig liksom inte med att vara i Jerusalem och jaga de här vägen människorna, utan han vill fara vidare och leta efter kristna i Damaskus i Syrien. Så han får ett brev och så åker han dit, och på vägen så störs hans planer, för han får möta Jesus där. Och det mötet är så spännande, för att Saul är ju en hårding. Och hur gör Gud när han tar itu med en hårding? Jo, det kallas för lågaffektivt bemötande. Han gör inte alltid så, men den här gången. Så han talar, alltså, fast han visar sig ett jobbigt ljus också, så Paulus blir blind. Saul blir blind. Han har två namn, han har ett grekiskt namn och ett hebreiskt namn. Det är därför jag växlar mellan Saul och Paulus. Så alltså Jesus knockar ju Saul, han blir ju blind. Men samtidigt så talar han så mjukt och säger att jag är Jesus, den du förföljer. Och sen skickar han en av sina bästa lärjungar. Jesus gör det, han kallar en man. Och då säger Gud till Ananias så här: jag har utvalt Saul till ett redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar, alltså människor utanför Israel, juda, kungar och Israels folk. Så det är det första vi behöver ha koll på, Saul, vem han är. Sen går några år och så börjar Saul jobba och predika, resa runt och berätta om Jesus. Och han gör tre missionsresor. Och den första gör han i Asien, och den andra då hamnar han över i Europa. Och den tredje så besöker han många församlingar han har grundat. Sen åker han till Jerusalem, blir fångad, vädjar till kejsaren om en rättfärdig rättegång och hamnar i Rom. Frikänns. jobbar några år till, blir återigen infångad och dör martyrdöden. Kanske han kommer ända till Spanien och predikade. Så Paulus gillar ju att resa, han gillar ju att berätta. Och den här texten, då kommer vi in i slutet av den andra missionsresan och början på den tredje. Så vet ni vad vi är. Man kan ju, jag vill svara på en fråga, sen ska ni få prata själva. Men varför håller Paulus på så här? Han är inte så bra på att stanna hemma. Han drar iväg direkt. Jag tror det är två saker. Det ena är att han visste vad Gud ville med honom. Han hade en enkel kallelse. Så ett enkelt uppdrag. Han visste det. Och han var trogen det. Och det var att berätta om Jesus för hedningar, kungar och Israels folk. Det andra tror jag är att Paulus var väldigt nyfiken på Gud. Alltså, vad gör Gud? Han skriver så här i ett brev till Korint, att jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Så jag tror att Paulus var en otroligt nyfiken person. Han kunde inte sitta hemma. Han ville iväg och se, vad har Gud gjort? Paulus var nyfiken på Gud. Nu har jag tänkt att ni ska få samtala med varandra. Det finns fem bord. Det finns lappar som man får ett nummer. Sen finns det bibeltexten. Och så finns det två frågor som ni ska samtala om. Så bakom Urban hämtar man en siffra, så går man till rätt bord. Och sen så har ni en, vad ska vi säga, 12 minuter på er att börja ett samtal. Sen kommer ett kyrkaffe, så kan man fortsätta om man vill. Så nu måste ni faktiskt skynda er. Så gå till Urban, bakom där finns det siffror. Ta en siffra och sen går ni och sätter vid rätt bord. Och sen ropar jag på er när det är dags.
Och den första frågan om nyfiken på Gud, så vi diskuterade. Och en sak som jag tror vi är överens är att vi faktiskt är nyfikna vad Gud kommer att göra i framtiden. Så egentligen vad han kommer att göra i år och kanske senare. En annan sak vi har pratat om, vi är nyfikna om vad man delar med sig, vad Gud har gjort i våra liv liksom. Så det är jätteviktigt, så det är gemenskap. Klart? Ja, just det. Ja, jag har pratat om efter corona, så vi kommer tillbaka till församlingen, men vi också pratar om liksom hur, vad ska jag säga, vad vi kan göra liksom i både i vår församling och så kanske i Örebro. Men jag kan ta lite nästa fråga.
Ja, jag representerar grupp 5. Vi pratar ju om vad Gud vill göra i våra liv, det personliga livet, församlingens liv, stadens liv och världens liv. Och så kom vi in på slutet då med, vi pratade om Sebbe Staxet, som kanske var en lik Paulus personlighet, som faktiskt gjorde väldigt mycket ont innan han blev troende, och sen hur Gud förändrade hans liv och hur han, det går inte att få stopp på honom. Och längtan som vi själva har också, att vi fick en sån tändning som han har, att verkligen vilja fortsätta att sprida budskapet, att inte glömma vad som är våra riktiga kallelse, att gå ut och göra alla folk till Jesu lärjungar. Klart.
Ja, hej, nummer två här. Vi pratade mycket om den första frågan, nyfiken på Gud, och kom direkt in på alla oroligheter i världen som är just nu. Allt från Ukraina-kriget till Israel, till miljökatastrofer, klimathot, och speglade det lite mot uppenbarelseboken, och är vi närmare den sista tiden nu, eller har människor alltid tänkt och trott så, och lite det här, för Gud är, han vet framtiden, han vet situationen. Är vi marionetter i det spelet, eller är vi människor som kan påverka genom bön och handling? Och så det blev ett väldigt allvarsamt och ganska seriöst djupt samtal. Vi kom också in på nåden, och Patrik tog de allvarliga orden i början av uppenbarelseboken där, är vi varken varm eller kall, är vi ljumma, och så följde det med våra handlingar, nåden, församlingen, våra egna liv och globalt. Är det ungefär sammanfattat? Ja. Det var grupp två.
Klart. Jag representerar grupp fyra. Vi gjorde så att vi tog fråga två. Så vi hoppade över fråga ett. För vi tänkte att vi kan bara ta en fråga. För det är så stora frågor. Och då pratade vi om det här om att ge Gud löften. Och vi tyckte att det var ganska svårt. För det här att ge löften är inte så enkelt. Och att hålla ett löfte. Och då pratade vi också om att ge Gud löfte är ju också att det ger en stabilitet i våran gudstro, att man ger ett löfte till Gud att nu tänker jag så här. Sen kan man också ge korta löften och långa löften, och då tog vi äktenskapet som ett löfte. Och då skrattade vi lite här och pratade om att man vet ju inte vad man ger sig in på när man gifter sig. Vi ger ett löfte. Så att ja, det är liksom ett stort löfte man ger. Som är fantastiskt. Så löften, det är ganska spännande att tänka på det här med löften. Hur olika man kan göra. Att man kan lova för en kortare tid och för en längre tid. Och att om man ger ett löfte och människor ser att man håller sina löften, så ger det också en trovärdighet för andra människor. Att det också är någonting gott att se. Och sen pratar vi också om att det har blivit en förändring, att man har svårt att ge löften. Nej, men jag kanske ska göra det istället, eller jag ska göra det. Nej, men jag kan inte hålla det. Ja. Om någon vill tillägga något i min grupp, annars så är jag klar.
Jag representerar grupp nummer ett. Det var klokt att ta en fråga, för vi hann bara till fråga ett. Om nyfiken på Gud, vi kom in mycket på så här, framtiden och församlingen framåt. Arne konstaterade att han var avundsjuk på studenterna här som kommer att få se en helt ny församlingsrörelseform växa fram. Typ. Och vi fick också lite, vad ska man säga... Vi kom in på hur det är att prata om Gud här i Sverige. För vi hade två vänner med från... I don't remember which country are you from?
Nigeria.
Som berättade hur det var här. Att de delade av sina erfarenheter att prata om Gud med kollegor. Och ni hade gjort något försök på bussen och tagit upp det här samtalsämnet om Gud och tro. Och tyckte det var konstigt att det bara var som en vägg liksom. Medan vi andra kände att ja, jo, men så är nog vi svenskar. Och vi pratade om hur det är. Och ja, men kanske lite inne på det här med om ljum och hur vi lever som kristna i Sverige. Om vi är passionerade för Gud eller inte. Ja. Klar?
Tack så mycket. Varsågod och sitt. Jag vill få stryka under ett bibelord. Jag planterade, Apollos vattnade, Gud gav växten. Vi gör det vi kan. Och ofta så känner vi att det inte är så mycket. Gud gör det han kan. Och det räcker till och mer. Nu är det nattvard. Patrik tar över.